varmt välkommen till Hundtränarpodden. Det här avsnittet det sponsras av 4Friends, www.4friends.se. Och här hittar du den absolut allra bästa hundmaten och det bästa hundgodiset. Idag har jag med mig en gäst som har vunnit SM och som också har vunnit VM i sin kategori på Belgiamästerskapen. Och det här är en tjej som har, ja, men som har tränat och tävlat ett tag och som har gjort det otroligt framgångsrikt i Mondiring. Hej Frida Olsson!
Hej! Kul att vara med!
Ja, hur är läget?
Det är bara fint. Själv då?
Jo, men det är bara bra. Det ska bli jättespännande. Och jag tror att vi har många lyssnare som är liksom nyfikna på Mondiring då. Och okay, allting runt det faktiskt. Kan du berätta lite om din bakgrund i hundsporten och i hundvärlden?
Ja, jag har på ganska länge med massa olika sporter kan man säga. Fick min första hund när jag var 12, som jag hade med mig på allt, en liten papillon. Agility, lydnad. Jag har också haft labrador, kört jakt med dvärgpinscher. Jag har kört mycket viltspår. Jag tror tävlingslydnaden är väl den sporten som jag alltid har tränat lite. Men nu på senare tid så har jag skaffat mig Malle och hittat den fantastiska sporten Mondiring som vi nu mestadels kör.
Just det. Men hur kom du in på Mondiring då? Kom du in på det innan du skaffade Malle? Var du sugen redan då eller kom sporten med hunden liksom?
Nej, egentligen så fick jag mest inblick i sporten eftersom kullbrodern till min första Malle höll på med sporten. Så alla kennelläger så såg man mycket Mondio-träning. Och sen så när jag skaffade min Malle nummer 2 så hade jag först tänkt IGP. Men sen gick jag på ett Mondiring-seminarium och fastnade för det istället. Så då blev det Mondiring.
Ja, ja, spännande. Vad har du för hundar just nu?
Just nu har jag Malka, min malletik som är drygt 7, som är också min tävlingshund. Tanken är att nästa år ska jag även skaffa mig en till. En liten arvinge till Mackan som hon kallas.
Ja, och det är Mackan som du har varit så framgångsrik med, eller hur?
Ja, det är det. Det är, det. Det är min första hund i sporten. Ja. Och sen har vi familjen min sambos hund också. En jättetrevlig mallehane som ska ut och tävla i år.
Ja. Kul. Mm. Men kan du berätta lite om Mondiring, vad det är? För jag tror att det är hyfsat många fortfarande som inte vet exakt vad det är för någonting.
Ja, det är en ringsport och det innebär att det föregår i en ring som man säger, alltså i en inhägnad plan. Vi har 3 delar. Man börjar alltid med en lydnadsdel som följs av en hoppdel och sen avslutar man med skyddsdelen eller bitarbetet. Och allt detta sker i en följd, så att i högsta klassen så är man faktiskt på banan ungefär 30-45 minuter utan paus. Däremot får man ta vätskepaus om hunden skulle behöva det. Mm. Den stora skillnaden skulle man kunna säga är att på en mondioringplan så kan vad som helst hända. Man testar mer hundens funktion än finess. Till exempel så kan apportföremål vara nästan precis vad som helst. Det får bara inte vara mer än 1 kilo eller glas eller metall, annars kan det vara vad som helst.
Ja, just det.
Figuranterna får också agera mer. Om de ser en svaghet i hunden så får de lov att utnyttja den. Och de behöver inte agera likadant på alla hundar. Så det är ju också en utmaning att de faktiskt anpassar svårigheten utefter hundens svagheter. Vilket gör det utmanande att träna för oss då, som måste täppa till alla små hål som finns i våra hundars utförande, kan man säga.
Just det. Vad heter det? Vad är den klurigaste störningen som du har sett eller råkat ut för på en mondieringplan? Det är så mycket så jag förstår att det inte är så lätt. Men kan du bara ge exempel på något som liksom har...
Vi hade ju på VM:et i Spanien så hade vi en ganska klurig apportering där man stod uppe på en en bänk kan man säga, och framför den fanns en liten bro som var rörlig, som hängde i 4 stycken vajrar så den rörde sig, och bakom den låg det lådor med vatten i. Så man skulle kasta porten ner i det här vattnet, och när man skickade hundarna så blev de ju såklart överraskade av att det rör sig. Och den kunde de heller inte använda sin fart för att hämta porten, utan de var verkligen tvungna att ta det lugnt för att komma ner i vattnet och hämta porten upp igen. Så den var ganska klurig.
Det kan man lugnt säga. Mm. Det finns ju en grej till som är ganska liksom, spännande ur publiksynvinkel tycker jag. Och det är ju det här med matvägran.
Ja. Ett det moment där det kommer komma någon och försöka, någon eller något, och försöka ge hunden mat som hunden då inte får lov att ta. Och det kan vara, att det firas ner i en fiskelina, det kan komma åkande på en fjärrstyrd bil, det kan komma någon att servera. Ofta hänger det ju på temat som finns på tävlingen. Det kan ju vara cirkus eller barnkalas eller precis vad som helst. Så att det är också ett utmanande moment. Ibland kan det komma fram någon och lägga fram en tallrik med mat framför hunden som den då inte ska ta. Och man som förare har lämnat hunden i de flesta fall. Så man står ju inte i närheten.
Just det. Just det. Och det här med temat, det kan vi återkomma till igen lite grann. Det är ju liksom, ja men det är ju ett tema som, vad ska man säga, rekvisitan och handlingarna brukar gå in i. Man har ju sett alla möjliga. Jag har sett hästtävling har det varit på någon. Hopptävling.
Ja.
Och då har ju figuranterna tagit med ekipaget ut på hopptävling då, under det här förarbevakningen och sådär. Så
Ja, förarförsvaret i sig är ju ett skådespel kan man säga, där figuranterna kommer be föraren att göra många olika saker. Det kan vara som du säger, man ska på hästtävling, kanske man får en liten käpphäst som man ska rida på, samtidigt som hundens uppgift är att skydda föraren mot figuranterna. Den ska hela tiden hålla koll på vad som händer, och till slut kommer denna figuranterna göra ett överfall på föraren där de slår med 2 händer. Och först då får hunden lov att bita, men det är också utan signal från föraren. Och sen kommer de ju försöka under det här scenariot hitta på massa sätt att lura hunden eller försöka få med sig hunden.
Just det.
Och som förare får man inte ge några kommandon, utan du får tala om för hunden när momentet startar, och sen så får man vara tyst, för om man råkar säga något så blir det 0.
Ja, för man får inte säga någonting till figuranterna och sådär heller, så man måste ha lite is i magen så man inte svarar dem när de pratar och så.
Man får lov att säga hej när de hälsar på en, men ofta så är det så, om man börjar prata så är det lätt att man råkar säga något mer, så jag brukar bara nicka och se glad ut.
Ja, det är nog enklast, och det är precis som du säger, börjar man prata så kommer det gärna mera då. Men det är ju väldigt, väldigt roligt att titta på mondioring, tycker jag.
Just eftersom
det händer så himla mycket hela tiden. Och just det här att man måste träna hunden för så otroligt många olika situationer. Och det är ju faktiskt samma på lydnadsmomenterna också. De ligger ju liksom aldrig bara som ett lydnadsmoment, utan det kan liksom se ut lite hur som helst. Kan du bara ge lyssnarna en liten bild av hur till exempel fjärret kan se ut på en tävling?
Där kan det ju antingen vara så, eller både och också för den delen, att hunden är på ett ställe som är lite svårt. Det kan hänga flaskor till exempel som kan vara lite störande för hunden. Eller att den ligger i en uppförsbacke eller nedförsbacke. Fjärren kan också starta med vilken position som helst. Så ibland startar den i stå, ibland sitter, ibland i lik. Sen kan det också vara så att föraren blir ombedd att göra saker eller ha på sig saker eller gömma sig bakom saker. Så man kan till exempel få en gitarr och en hatt som man ska spela på samtidigt som man ger sina kommandon till hunden.
Ja, det är ju verkligen, verkligen häftigt, och jag tror att jag skulle älska den träningen faktiskt.
Det är jätteroligt, och det blir ju mer. Man lär ju hundarna att vad som än händer så ska du lyssna på din uppgift.
Ja.
Så det är mer funktion framför finess. Och sen kostar det ju mer om hunden missar ett skifte än vad det gör om den rör sig framåt till exempel. Så det viktigaste är att hunden gör rätt skifte. Så det är mycket funktion i sporten och kanske inte så mycket finess alla gånger.
Nej, just det. Just det. Vad är det för delar som ingår i hoppet tar vi först?
Där har vi 3 stycken hopp och i högsta kategorin så gör man alla. I de andra kategorierna väljer man 1 eller 2. Vi har ett vanligt hopphinder som är 1,20 högt i högsta klassen. Och så har vi ett långhopp som är 4 meter långt i högsta klassen och plankhindret som är 1,20 högt.
Ja.
Nej, vad säger jag? Inte 1,20, 2,30 högt.
2,30, ja, jag tänkte...
Ja, 2,30.
2,30, ja. Mm. Är det svårt att lära hundarna att hoppa 2,30?
Det ställer ju en del krav på hundarnas fysik, såklart. Men just när det gäller plankhindret så är det mycket teknik också. Att de verkligen lär sig att klättra upp och inte försöka hoppa upp.
Ja, just det. Just det. Finns det några hundar som aldrig lär sig det här? Som aldrig klarar att ta sig upp där?
Ja, det är klart. En del hundar har ju fysiken lite emot sig. Och det är ju en av anledningarna, tänker jag, till att det är mallarnas sport. Vi har så många, om man tänker lite generellt så har ju schäfrar generellt sett svårare just med hopphindrarna än vad mallarna generellt har. Eftersom de är lite större och tyngre. Så att det är klart, sen har man ju alltid alternativet att hoppa lite lägre, men då tappar man ju också poäng.
Ja, just det. Ja, för man får välja höjder utifrån några höjder. Ja.
Ja, precis. Så man kan gå ner några snäpp om man vill, men då kostar det ju också på totalpoängen.
Ja, just det. Just det. Jag tror att jag tappade dig lite grann, men visst är det ett längdhopp också?
Ja, precis. Och det är 4 meter långt i högsta klassen.
4 meter?
Ja.
Ja. Just det. Och skyddsdelen då? Vad gör man där?
Oj, där finns det många härliga moment. Vi har ju, först har vi de vanliga attackerna om man säger så. Då har man en med en bambukäpp. Och den är ju till för att testa hundens mod, för att lägga en blockering och se om hunden vågar gå igenom. Och hundarna biter i heldräkt. De får bita var som helst på figuranten, ben eller arm. Och där kommer ju figuranten i de högre klasserna försöka lura och blockera hunden från att ta bett. De sitter i bett i 10 sekunder och sen får man återkalla dem med vissla eller röst. Sen har vi accessoarerna. Och där kommer figuranten ha accessoarer med sig som han kommer försöka använda för att stoppa hunden. Och också det är ju för att testa hundens mod. Och det kan vara allt möjligt. Det kan vara flaskor som sitter fast på rep. Det kan vara, senast har det varit ganska mycket sådana här poolnudlar som man har satt ihop i olika konstellationer för att få det att se ut som ett stort nät till exempel. Det kan vara vatten med, man kan ha bollar, så pipleksaker, allt möjligt för att stoppa och störa hunden då från att gå i bett.
Ja.
Sen har vi våran flykt där vi skickar hunden på en flyende figurant och i högsta klassen också ett återkallande där vi ska stoppa hunden från bett. Och då är det så att man ställer upp för en flykt och så när du har skickat hunden så får du reda på om hunden ska gå i bett eller om du ska återkalla den. Och för högsta betyg då så ska återkallandet ske inom 3 meter från figuranten. Så den ställer också ganska höga krav på kontrollen på hunden. Och framförallt hundens förmåga att växla utifrån attack till att avbryta och komma hem. Och sen har vi ju då flera moment som kanske är lite mer spektakulära. Där vi har sök och transport. Hunden ska hitta figuranten och sen själv transportera figuranten. Och figuranten ska fly från hunden och då får hunden bita och sen får man avdrag per meter som figuranten har lyckats fly. Och sen har vi förförsvaret då, där de här figuranterna ska försöka lura bort hunden lite och sen också då göra ett överfall på hundföraren. Och vi har också bevakning av föremål, där man får ett föremål som man sätter hunden på eller bredvid och så lämnar man hunden där. Jag går utom synhåll och då kommer 1 till 3 figuranter, men oftast 2, komma ut och försöka stjäla föremålet från hunden. Och då får hunden lov att gå i bett när figuranten är inom 2 meter från föremålet. Och när figuranten sen avbryter sitt försök så ska hunden själv släppa figuranten och gå tillbaka till föremålet.
Just
det. Det är en väldigt utmanande men fantastiskt rolig övning att träna hundarna i.
Ja. Det kan jag verkligen tänka mig. Men om vi säger så här, vilken del tycker du är mest skoj i Mondio?
Oj. Det finns så många fantastiskt roliga moment. Men såklart så är ju transporten ett favoritmoment. Det är väldigt, väldigt roligt att träna, tycker jag.
Ja.
Men bevakning och föremål är också skoj att försöka... För där kommer ju också figuranten försöka lura hunden för att kunna komma åt föremålet. Och försöka hitta sätt att få hunden istället att lura figuranten. Eller inte bli lurad av figuranten. Det är väldigt roligt. Med.
Ja. Och jag såg, vi träffades ju här för några veckor sedan. Och då såg jag att du tränade ju det ganska mycket på dig själv.
Ja. Jag kan träna grunder på mig själv, men när det kommer till lite mer avancerade saker så är jag ju inte alls tillräckligt... Där överlistar ju hunden mig hela tiden. Så hon behöver ju mycket bättre motståndare än vad jag är. Däremot kan jag gå in och pilla med små detaljer, hur jag vill att hon ska bete sig när vi kommer till ett, eller figuranten kommer till ett hinder, till exempel i transporten. Hur vill jag att hon ska positionera sig då för att inte tappa figuranten eller bli lurad av figuranten. Men jag är inte... Inte alls så skicklig så att jag kan lära henne så mycket i när jag flyr från henne eller lura henne så mycket i bevakningen. Utan jag får gå in och träna grunder och så får jag liksom låna in folk till de här riktigt, riktigt svåra sakerna.
Ja, just det. Just det. Men vad är klurigast då tycker du med Mondio Ring?
Ja, det är väl det att man aldrig riktigt vet exakt vad som kommer hända. Det kommer alltid nya utmaningar och när man tävlar ibland så har vi ju en white dog först som visar programmet. Och då står man ofta där och tänker, oj då, hur ska det här gå? Eller det har vi inte tränat på. Och sen är det inte alltid att hundarna upplever det som ett problem. Men det är en stor klurighet och en tjusning med sporten också. Just att man kan aldrig ha förberett sig på allt, utan det kan alltid komma nya utmaningar och nya saker att träna på.
Ja. Ja, det är faktiskt jätte. Det är riktigt häftigt faktiskt. Men om man nu skulle vara sugen på att köra Mondio Ring, vad behöver hunden ha? Vilka egenskaper gör att det blir hyfsat, inte lätt tränat, men att det funkar liksom?
Helt klart en hund som är socialt öppen. De kommer ju arbeta ganska mycket själva med figurant. Och det underlättar ju såklart för hunden att tycka att det är kul med människor. Miljötrygg, stark och trygg i miljöer. Eftersom det är dels mycket saker de kommer klättra upp på och vara med om. Men också att det händer mycket runt omkring. Mycket ljud, mycket stoj. Så de bitarna är viktiga. Och sen också att de har... Bra balans, lätt för att växla och inte låsa sig så mycket. Eftersom det är så mycket kontroll och funktion i sporten, skulle jag säga.
Ja, just det. Är det här saker som du tänker jättemycket på redan när du börjar träna valpen? Eller är det här saker
jag har inte hittills köpt en valp just för den här sporten. Utan det kommer ju förhoppningsvis till nästa valp. Jag tänker mycket på just socialiteten och miljöstyrkan och så mycket kamplust. Ja. De har det i de bitarna. Och sen såklart så finns det ju, vi vill ju gärna ha pushbite i våran sport, att de har det. Och det finns ju olika linjer som har det lite mer genetiskt. Så att det är också en stor fördel om det finns.
Vad betyder pushbite?
Det betyder att de gärna trycker in i bettet istället för till exempel som i IGP där man vill ha mer tillkämpande. Där hunden gör sig tung och drar från figuranten så vill vi hellre att hunden fyller munnen ordentligt och trycker in emot figuranten.
Aha,
och det är ju det
okay.
För att göra det säkrare för figuranterna och också för att vi ger hundarna ett verktyg. För figuranterna kommer ju lägga press på hundarna när de sitter i bettet. Och om vi då lär hundarna att bita in ännu mer. För tävlingsdräkter är ganska tunna. Så då kommer ju figuranterna röra på sig mer och kan inte lägga lika mycket press. Så att det är ett verktyg för hunden också att använda sig av. Ifall den tycker att något blir lite jobbigt så lär de bara bit bara in, bit bara hårdare.
Just det. Just det. Om man nu vill träna... Ja, den frågan har jag redan ställt, känner jag. Så, men hur mycket tränar du då? Vi kanske ska säga att du ska ju åka på VM här i april.
Ja, precis. Vi har Belgar-VM, ett FNBB som kommer i april i härliga Italien. Så det håller vi på att förbereda oss för nu.
Just det.
Ja.
Så vi, hur mycket tränar du då, kan man säga?
Ja, vi har väl en till två vilodagar i veckan. Lite beroende på hur veckan har sett ut. Men annars så tränar vi något varje dag.
Ja.
Vi lägger mycket tid på fysträning också. Det gör vi. Både kondition och styrka. Eftersom det är en tuff sport. Det är viktigt att hundarna är i form.
Ja, just det. Just det. Men så här, tränar du lika mycket på alla tre delar? Eller tränar du mer eller mindre på någon?
Helt klart mest på transport och bevakning. De momenten som jag lägger mest tid på. Nu är Mackan också ganska, hon har ju varit med ett tag, så hon har ju ganska mycket erfarenhet. Så just lydnadsmomenten är det ju mest nya typer av störningar, nya utmaningar, träna lite svårare, hitta något som kan störa ut henne. Men just i bitarbetet så har vi fortfarande lite utmaningar när det gäller bevakningen och transporten och lite hål i våran träning som vi behöver täppa till. Så där är väl där jag lägger mest tid just nu.
Ja, men när du tränar liksom Mondio, tränar du mest detaljer då? Eller tränar du något helhet också och lägga ihop liksom ett helt program?
Inför mästerskap så här så brukar jag absolut lägga till att jag tränar program. Speciellt om man har möjligheten att åka iväg och träna med nya figuranter. Så brukar jag absolut lägga upp det som en helhetsträning där jag också kan ha möjlighet att gå in och stärka upp vissa delar eller be figuranterna justera någonting eller hjälpa hunden eller belöna på något visst ställe i momentet. Så det är också en jättebra möjlighet att kunna ha. Så det gör jag absolut mer inför mästerskap. Och har man perioder utan tävling så kan man gå in och jobba mer detaljer, så att säga.
Ja. För en sak som är lite klurigt, tycker jag, med alla typer av skyddet, det är ju det här med figuranterna. Mm. Och att hundarna går ju igång så otroligt mycket om de vet att det finns en figurant i närheten eller på plan eller något sånt där. Och ni ska ju in då på området och först göra eran lydnad. Så man når ju få hunden i lydnadsfacket där liksom.
Ja, och för oss är det ju så här att så länge man inte är startnummer ett, så det sista som din hund hör innan ni går in på planen, det är ju hunden innan som gör sitt skydd. Så där har man ofta hört bambukäppen, kanske bifflor och sådana saker. Så att det är klart att hunden har ofta en förväntan på att det är figuranter på plan. Men vi tränar ju också mycket, alltså som en vanlig träning för oss, så kan ju figuranten vara på plan hela tiden, även när det är lydnadsdelar.
Ja.
Och jag tror att det är lite mer naturligt för oss kanske att göra det i våran träning från början, lite mer integrerat, att det finns alltid figuranter, det finns dräkterna ligger på planen och det behöver inte vara en så stor grej med en figurant. Och sen tror jag också att eftersom vi har moment som till exempel förarförsvaret där figuranterna rör sig runt hunden hela tiden, så blir det kanske lite mer på ett sätt avdramatiserat. Bara för att det är en figurant där så betyder inte att det kommer komma ett bett, utan de är liksom en del av miljön, så att säga. Och det är också en svårighet med sporten, just det här att hundarna måste kunna växla. Och just att vi har vissa moment där hunden själv ska bestämma när den ska gå i bett och vissa moment där den måste vänta på givna signaler. Så att det är mycket för hundarnas små huvuden att hålla styr på, helt klart.
Ja, ja. Har du haft några, eller har några inspirationskällor i träning och tävling?
Jag inspireras mycket av riktigt bra träning. Sen kan det vara allt från någon som gör ett jättefint tävlingsprogram med ett fint samarbete till någon som lägger upp någon video på Instagram där de lär hunden sitta fint eller något. Men just när det är riktigt bra träning och man ser att det finns en bra träningsrelation och en fin kommunikation mellan tränare och hund, det tycker jag är väldigt inspirerande. Eller när folk hittar på något helt nytt sätt att träna någonting som hunden verkligen förstår.
Ja.
Det tycker jag är inspirerande.
Ja, jag håller med faktiskt. Om du skulle liksom, om man vill bli riktigt bra på att träna hund, oavsett vilken gren man ska träna, vilka är liksom dina bästa tips då?
Jag tror att det är viktigt att försöka vara så ärlig mot sig själv som möjligt. Jag tror att man ska ha jättestark tro på sig själv och sin hund, att man kan. Men man ska försöka hela tiden utvärdera och se, vad är vi bra på? Vad är vi kanske mindre bra på? Vad behöver vi stärka upp? Hur ser trenderna ut just nu? Fungerar belöningar? Vad är det som inte fungerar? Hur kan vi ändra på det? Jag tror att man lätt kan hamna lite i slentrianer och träna, fast man inte kanske riktigt är helt uppmärksam på vad det är som händer i träningen. Vilket inte alls är lätt. Men jag tror det kan vi vara mer medvetna om vad som händer. Och om hundarna verkligen har förstått det vi försöker lära dem, så tror jag att vi kan bli riktigt bra tränare.
Ja. Ja, jag håller med. Det är inte så lätt det där. För träning är ju verkligen färskvara.
Ja,
absolut. Det som hände igår liksom, är ju inte riktigt relevant kanske för... Nej. Det som händer idag liksom.
Ja. Och också tror jag att om man tränar på någonting kanske borta i ett skyddsmoment. Och så helt plötsligt så börjar någonting konstigt i ett lydnadsmoment. Så kan det ju vara för att man faktiskt har... För hundarna tänker ju inte som vi, att vi delar upp det på det sättet. För de är ju, det vi tränar på, det är ju det som ligger närmast. Så då har man tränat mycket på sitt på ett ställe. Så kanske det helt plötsligt gör att det blir svårare att skifta ett skift i fjärrdirigeringen. Eftersom hunden har väldigt mycket sitt tanke med sig i ett annat moment. Så jag tror att det är viktigt att vara schyssta mot hundarna. Och verkligen fundera på vad det är som händer. Och försöka lösa problemet. För jag tror frustration hos tränarna lätt kan skapa problem i träningen.
Ja. Ja, jag håller med. Det är ju på något sätt ändå ett lagarbete. Där båda måste göra ett bra jobb liksom.
Ja. Och att vi själva också är väldigt funderar på vad vi kan bli bättre på. För alla tränare har ju också starka sidor och svaga sidor. Och man försöker utveckla sig. För man inte alltid låser sig på vad hundarna är bra och dåliga på, utan vi har ju också saker som vi kan bli bättre på. Om man inte övar på det, så är själv inte heller bättre.
Nej, helt sant. Och vi har ju faktiskt en ännu större roll än vad hunden har. Det är klart, hunden ska göra sina delar och sina moment, men det ska ju vi också göra när det kommer till tävling. Det hänger ju mycket på att man själv kan hålla huvudet där det ska vara. Och sen också så är man ju coach och tränare till sin hund liksom. Så man är ju så mycket mer i teamet, om man säger så, tänker jag.
Helt klart. Och det är vi som bestämmer att vi ska ut och tävla. Det är inte hundarna.
Exakt. Nej, det är ju inte det. Så nej, men jag tror att det ligger jättemycket i det här att man försöker bli lite bättre hela tiden. Det är så lätt att fastna i att men min hund är si och min hund är så. Ja. Men det kan man inte göra så mycket åt, för hunden är si eller så, men... Du kan ju själv lära dig kanske hur du kan jobba med just den hunden, tänker jag.
Absolut, och då blir man ju framförallt en bättre tränare. Om man kan lära sig att tackla alla de svårigheterna istället för att ta det som ett hinder, så ser det som en möjlighet.
Ja, exakt. Exakt. När träningen känns motig då, hur motiverar du dig själv då och jobba vidare?
Jag tror jag skulle fundera på varför det känns motigt. Och sen kanske bara ta några dagar när man bara går ut och gör kravlösa. För jag tror att ofta så kanske det handlar om frustration eller att man känner någon press inför någon tävling eller något sånt. Att man faktiskt bara kanske funderar på varför man tycker det är kul att träna hund överhuvudtaget. Och kanske ger sig själv en paus från att vara duktig på att planera allting och bara gå ut och ha skoj med sin hund en stund. Och det är ju faktiskt det som gör att det är roligt, att vi har kul med våra hundar, tänker jag.
Ja.
Så det hade jag nog gjort, bara släppt kraven lite och bara gå ut och göra roliga saker.
Ja. Blir du nervös när du tävlar?
Nervös tror jag inte blir, men jag kan bli väldigt, väldigt, väldigt taggad. Jag tycker det är jätteroligt. Och framförallt så känner jag väl mycket det när man är i kategori 3, att det är en tuff sport. Det krävs mycket av hundarna, både fysiskt och psykiskt. Så att bara kunna få stå på startlinjen med sin hund och kunna gå in och genomföra ett program. Då har man kommit så långt och vunnit så mycket redan där. Så jag känner nog att man liksom bara njuter när man får komma in och med sin bästa vän och köra sin grej. Liksom. Det tror jag är... Så jag tror inte jag är så jättenervös, men jag är alltid jättesugen på att komma in.
Ja, ja. Ja, men det är superhäftigt faktiskt. Mm. Och är du ensam från Sverige i år som kommer att köra kategori 3?
Ja, det är bara jag i kategori 3. Och så har jag med mig Monica Bergqvist i kategori 2 med sin härliga Assi.
Just det. Just det. Ja, det blir ju super, superduper kul faktiskt.
Ja.
Det ska bli jätteroligt. Vilka, jag är lite nyfiken på, vilka länder i Europa är bra på mondiering? Sverige är ju bra, det har jag förstått. Men
ja.
Vilka andra länder är bra?
Vi har ju såklart de länderna som är uppkomstländer så att säga. Det är ju många duktiga i Belgien, många duktiga i Holland och Frankrike har duktiga ekipage. Och sen har vi även Norge som har väldigt, väldigt duktiga ekipage. Och de får ju tyvärr inte tävla på FCI-VM eftersom sporten inte är godkänd. Men de får vara med på FNBB. Så att
de är okej.
Att hålla ett öga på.
Ja, just det. Just det. Ja, det blir ju jättespännande, verkligen. Du har ju mallar också. Vad tycker du är för- och nackdelar med just den rasen? Om det är någon som är liksom intresserad av mallar, vad skulle du säga då? Vad är bra och dåligt med dem?
Alltså det som är bra är att det är ju fantastiska arbetsmaskiner. De är ofta väldigt lättbelönade, framförallt med kamplek. Det finns inte så mycket begränsningar, utan det är mycket, mycket av allt kan man säga. Sen är ju Malle en väldigt, väldigt bred ras med många olika avelsinriktningar. Så att, det
ja,
finns
såklart.
Ju väldigt mycket olika typer. Men för mig så är det samarbetsvilja, massa kamplust, hur mycket energi som helst och fullt ös medvetslöst. Och det älskar jag helt klart.
Ja.
Nackdelen kan väl vara om man... Alltså det är ju hundar som kräver mycket. Men är man intresserad av att träna mycket så är det helt klart rätt ras. Är man inte det så är det klart att de kan bli ganska jobbiga. Och sen skulle jag nog säga att de är en nackdel med dem är att de är ganska oaktsamma om sig själva. Så att det kan lätt bli en del onödiga skador på dem. Till exempel vår hane som springer raka vägen in i en släpkärra för att den inte stod där igår. Han hinner inte se sig för, han springer efter något på tomten. Sådana där saker, det är ju lite typiskt rasen ibland, att de inte alltid kopplar på hjärnan. Så att det skulle vara det som jag kan se som en nackdel.
Ja. Jag håller med. Min uppfödare, han sa faktiskt, Malle, det är ingenting för den som vill ha hund. Men vill du ha en hobby så är den perfekt. Så.
Exakt, det var väldigt, väldigt bra sagt.
Ja, faktiskt. Ja, det fastnade faktiskt lite för det. Jag tyckte också att det var väldigt, väldigt bra beskrivet. Liksom. Ligger lite i det faktiskt.
Ja.
Helt klart.
Mm.
Vi fick en läsarfråga också. Som du ska få försöka svara på. Och det var så här. Kunde vara kul för lyssnarna att höra vad som skiljer en bra mondierunghund mentalt jämfört med en bra IGP-hund och en bra svenskskyddhund. Lite djupare analys när det gäller mentalitet.
Ja, nu är jag inte jätte insatt i de sporterna, men jag skulle nog tänka mig att skillnaden är ju mycket att i våran sport så händer det ju så mycket saker hela tiden och det kan ju vara så varierat, medan i de andra sporterna så ser det ju mer likadant ut varje gång. För oss så kommer ju momenten huller om buller och figuranterna får ju framförallt också utnyttja hundarnas svagheter. Så jag tänker kanske främst IGP där man mer kanske har en bedömning på utförande i en högre grad än vad vi har i Mondio. Det är lite mer precision, medan vår sport är mer funktion. Och hundarna behöver... Alltså en bra hund är ju alltid en bra hund och fungerar säkerligen i alla sporter. Men jag tänker just för Mondion så är det mycket det här. En bra balans, bra nerver för att kunna växla och kunna hålla. Social och miljöstark. Sen är det såklart önskvärda egenskaper i alla sporter. Men jag tror att i lite högre utsträckning behöver man det i Mondion för att just klara den högsta nivån i alla fall.
Ja. Är det, om vi säger efter mallen, vilka raser är det då som kör mest Mondeo?
Vi har ju en del holländsk herdehund som just det. Är framgångsrika. Ja. Sen finns det en del schäfrar som gör det riktigt bra. Ja. Det är ju just hoppmomenten de kan ha lite svårare med. Men just i lydnaden och bitarbetet är det många schäfrar som visar framfötterna. Okay. Nere i Europa har man ju en lite större tradition, framförallt kanske i fransk ring, att använda bosseron och lite mer sådana raser. Men det är ovanligt. Jag har sett en dobermann vara med på VM några gånger. Men annars så är det faktiskt mallarnas sport. Det är helt klart övervägande mallar.
Ja. Ja. Det är kul att det har kommit på att Mondy Ring har kommit på agendan på SM och så där också, att de är med på Bruks-SM.
Ja,
tycker jag. Verkligen. Faktiskt jättekul och kul att det blev, att det till slut blev en officiell sport.
Ja, verkligen. Det är vi jätteglada för.
Ja, och det var väldigt bra jobbat utav Emma och Jonas, och det kanske var fler, det är mycket möjligt, men det är de som jag känner till då. För jag kommer faktiskt ihåg att de åkte runt till distrikterna och så presenterade de sporten och berättade hur det gick till, och det tror jag var superbra, för det var ju många som fick en annan inblick liksom.
Ja, de har fått tidigare. Ett fantastiskt jobb, och är båda otroligt bra ambassadörer för sporten. Verkligen. Ja. Verkligen.
Det är jättehäftigt. Har du någon som du skulle vilja lyssna på här i podden?
Ja, Tobias Gustafsson tycker jag är en väldigt, väldigt duktig hundtränare med spännande tankar. Han är väldigt intressant.
Ja, han har ju varit med en gång. Men det kanske är dags att ta tillbaka honom igen, tänker jag.
Det tycker jag.
Ja. Ja, men vad kul. Men du, då får jag tacka dig supermycket och verkligen önska lycka till på kommande VM här då.
Tack så mycket och tack själv.
Tack så mycket. Det här avsnittet, det sponsras av 4Friends, www.4friends.se. Här hittar du den allra bästa hundmaten och det bästa hundgodiset.